Hej igen och välkommen tillbaka till podden om hypnos. I förra avsnittet pratade jag om Abu Ali Al-Husan ibn Abdillah ibn Al-Hassan ibn Ali bin Sina, eller Avicenna för enkelhetens skull. Och jag pratade om hur han menade att om vi verkligen tror eller kanske vet att det som sker i vår fantasi eller i vårt sinne är verkligt, så manifesteras det här i den fysiska världen. En konsekvens av detta enligt honom är att vi med vårt sinne kan göra oss själva friska. Men det betyder också att vi kan göra oss själva sjuka. Allt beror på vad vi tänker. Idag har de här tankarna testats vetenskapligt i olika studier. Och det visar sig att han var verkligen något på spåren här. Idag kallas det här inom medicinens värld för placebo och nocebo, och man vet att det kan vara makalöst kraftfullt. Så pass kraftfullt faktiskt att det finns en helt legitimt godkänd religion dedikerad till just placebo. Jag kommer att länka till den här religionens hemsida på poddens Facebook. Jag kritiserade även sjukvården och sa att Avicenna skulle säkert bli frustrerad om man såg hur man till stora delar ignorerar hans andra bok, Botemedlet. Jag har spenderat väldigt mycket tid på sjukhus och inom sjukvården. Och jag vill lägga till bara att det finns massor med bra människor som verkligen vill väl och som gör ett fantastiskt arbete inom sjukvården. Min kritik är inte alls riktad till enskilda personer, utan med till hur systemet är uppbyggt. Jag tog även upp att under en lång tid så stod utvecklingen nästan still i den kristna världen, Europa då, medan man hade sin guldålder i den muslimska världen. Men nu förflyttar vi oss till 1500-talets Europa och Schweiz, för att vara exakt. Här är renässansen nu i full sving, och det är ny vetenskap, ny konst och teologiska funderingar som är grejen. Avsnitt 5. Paracelsus. Idag ska jag få prata om en av mina favoriter i hypnoshistorien, Paracelsus, som han idag är känd som. Han föddes 10 november 1493 i en by vid namn Egg nära staden Einsiedeln i Schweiz. Han föddes inte med det här lite udda namnet Paracelsus, utan det är något som han senare blev kallad och som han är ihågkommen för. Det är lite oklart varför han kallas för det dock. Han skrev två böcker som börjar med ordet para, och det kan vara därför, men man vet inte riktigt. Han föddes som Theophrastus von Hohenheim, eller von Hohenheim. Och hans fulla namn vid hans död 1541 i Salzburg var Philippus Areolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Man kan ju inte bara göra något annat än att älska det här namnet. Paracelsus, som jag kommer att kalla honom, var precis som Avicenna lite av en allkonstnär. Han var läkare, alkemist, kemist, teolog och filosof. Paracelsus pappa, som hette Wilhelm, var kemist och läkare, och det sägs att han var ättling till en adelsfamilj som hette Bombast von Hohenheim. Det här är lite omdebatterat, och vissa påstår att Paracelsus helt hittar på att hans pappa hade de här släktbanden, men det är svårt att säga någonting säkert om det här. För en stund så trodde jag att vi skulle ha lite av en premiär här i podden. Jag trodde att vi skulle kunna säga lite mer om huvudpersonens mamma för en gångs skull. Och på sätt och vis så kan jag det, men ändå inte. Man tror att Paracelsus mamma var född i Einsiedeln och att hon arbetade som föreståndare i stadens kloster. Man tror att hon dog 1502, alltså när Paracelsus bara var 9 år gammal. Och där man kan få fram tyder på att de begick självmord. Så vi har lite mer information än tidigare avsnitt, men det är ju ganska tråkig information. Och snopet nog så har vi istället ingen aning om vad hon hette. Man vet inte helt enkelt. Ganska snart efter den här tragedin så valde Wilhelm att ta med sig Paracelsus och flytta till en annan stad som heter Villach, där han fortsatte att arbeta som läkare. Paracelsus fick sin grundläggande utbildning av just sin pappa. Pappa Willem lärde honom medicin, botanik, geologi, gruvkunskap och naturfilosofi. I Villach fanns ett kloster och några av prästerna där utbildade Paracelsus i humanism och teologi. Och när han var 16 år så började han att studera medicin vid Basels universitet. 1515 eller 1516, alltså cirka 22 eller 23 år gammal, så var han färdigutbildad läkare. Det sägs att Paracelsus tydligaste egenskaper var rastlöshet och nyfikenhet. Han hade två andra mycket framträdande egenskaper också, men jag kommer att ta upp dem lite senare istället. Efter sin utbildning så kände han att det fanns kunskap ute i världen som inte fanns nedskriven i böcker. Så han bestämde sig för att ge sig ut och upptäcka den här kunskapen. 1517 gav sig Paracelsus iväg ut på en upptäcktsresa som pågick ända fram till 1524. Han var så ute i, vad blir det då, 7 år. Den här resan tog honom till Italien, Frankrike, Spanien, Portugal, England, Tyskland, Skandinavien, vilket är lite diffust kanske, Polen, Ryssland, Ungern, Kroatien, Rhodos, Konstantinopel och till slut troligen även till Egypten. Nu kan man ju komma ihåg att det här var cirka 300 eller 400 år innan motorfordonens entré i världen, vilket gör den här resan ganska spektakulär måste jag säga. Under stora delen av tiden så arbetade han som arméläkare och kirurg och deltog i och med det i ett flertal krig. Man vet att han arbetade åt Italien, Ryssland, Holland och Danmarks arméer faktiskt. Och det betyder att han kan ha varit läkare i den danska armén som krigar mot Sverige under det så kallade befrielsekriget mellan 1521 och 1523. 1524 återvände han till Villach för att träffa sin pappa, men där fanns det inte någon möjlighet för honom att jobba som läkare, så han drog snabbt vidare och till slut 1526 hamnade han i Strasbourg där han startade en egen praktik. Och strax efter att han startade den här praktiken så fick han en förfrågan från en på den tiden mycket välkänd bokförläggare vid namn Johan Froben. Froben var sjuk och han hade hört talas om att Paracelsus möjligen kunde hjälpa honom. Så Paracelsus begav sig genast iväg till Basel där han botade den här sjuke mannen. Jag vet tyvärr inte vad han hade för sjukdom dock. Bokförläggaren Froben var god vän med den mycket populära och inflytelserika filosofen och teologen Erasmus av Rotterdam. Erasmus noterade att Paracelsus var en otroligt skicklig läkare och de två började brevväxla och kort därpå så flyttade Paracelsus hela sin praktik till Basel och fick tack vare Erasmus då även förmånen att börja undervisa på Basels universitet. Det var nu som de andra två framträdande egenskaperna skulle komma och visa sig. Förutom att vara rastlös och nyfiken så var Paracelsus även provokativ och grälsjuk. Jag nämnde att han är en av mina favoriter, eller hur? Första tecknet på att han var lite av en bråkstake var att han höll alla sina universitetsföreläsningar på tyska och inte på latin som var brukligt på den här tiden. Det här var såklart lite konstigt och när man frågade varför han gjorde det här så svarade han att han tyckte utbildning skulle vara tillgänglig för alla och inte bara för de som kunde latin. Han kritiserade även andra läkare och i princip allt och alla som hade någon form av teoretisk utbildning inom ämne. Paracelsus tyckte nämligen att det enda som räknas var praktisk kunskap och praktisk erfarenhet. Han föraktade de som tyckte det var viktigt med titlar, teoretisk kunskap och han förlöjligade dem gärna offentligt till och med. Han bjöd ofta in personer helt utan formell teoretisk utbildning till universitetet som smeder, frisörer, bagare och liknande. Bara för att visa att praktisk kunskap är mycket bättre än teori och det här var totalt ett fullständigt skandalöst beteende på den här tiden. Paracelsus hade inte heller mycket till övers för den konventionella medicinen, utan han tyckte att mycket av det som lärdes ut i till exempel Avicennas bok var obeprövad teori och inte alls baserat på praktisk kunskap. Han till och med arrangerade offentliga tillställningar där han brände böcker skrivna av Avicenna och andra respekterade läkare. Till slut hade Paracelsus ställt till ett sånt kaos att han fick flera dödshot, och när han var på väg att till slut bli dragen inför domstol så tyckte han att nu är det dags att byta miljö. Så han packade ihop hela sin praktik och 1528 så begav han sig till Alsace i Frankrike. Så på alltså mindre än 2 år hade han skaffat sig fiender som hotade honom till livet, samt att han hade retat upp folk så pass att de försökte få honom fängslad. Och han hade inte ens tillgång till sociala medier på den här tiden, så det var ju ganska bra jobbat. 1529 flyttade han till Nürnberg i Tyskland med avsikten av att starta upp sin läkarpraktik. Men hans rykte färdades snabbare än hans häst och vagn då, antar jag. Och staden hade helt enkelt förbjudit honom att börja arbeta när han kom dit, så han fick inte starta någon praktik. Paracelsus bestämde sig för att återgå till det resande livet. Under några år färdas han runt och behandlar folk som behövde hjälp helt enkelt. Det här finns det inga rapporter om att han arbetar gratis, som annars verkar vara en populär sysselsättning bland läkare förr i tiden. Runt 1532 någon gång så gjorde han återigen ett försök att öppna en praktik. Den här gången i Innsbruck i Österrike. Men hans rykte kom i vägen igen och man förbjöd honom att arbeta där också. Paracelsus var en erkänt skicklig läkare, men han var tydligen makalöst jobbig att ha att göra med. Så han spenderar nu många år med att resa runt och hjälpa folk där han tyckte att det behövdes helt enkelt. 1541 fick han en inbjudan av ärkebiskopen Ernest av Bavarien att komma och bo och praktisera i Salzburg i Österrike. Och jag kan bara tänka mig hur förvånad Paracelsus måste ha blivit. Det fanns någon där ute i världen som faktiskt ville att han skulle bo i deras stad. Tyvärr så blev det här väldigt kortvarigt. För bara några månader senare, den 24 september, så dör Paracelsus av effekterna av kronisk kvicksilverförgiftning. Och det här känns ju lite tråkigt, måste jag säga, att äntligen så fick han liksom komma någonstans och starta upp sin praktik. Och då går han och dör. Nu sa jag kronisk kvicksilverförgiftning, och det gjorde jag faktiskt helt enkelt bara för att få chansen att prata om ordet kroniskt lite grann. Det finns missuppfattningar här. När vi ser eller hör ordet kronisk så tolkar vi det som att, ofta i alla fall, som obotligt eller obotlig. Kronisk PTSD finns det någonting som heter. Eller kronisk hosta. Och många tror att det här betyder att det är ett åkomma eller ett problem som inte går att lösa eller bota. Man kan inte bli frisk från någonting som är kroniskt, tror vi. Men det här är inte den medicinska betydelsen av ordet kronisk. Kronisk betyder långvarig. Det är alltså ett problem som har pågått under en längre tid och som kan ta lång tid att behandla. Kronisk betyder inte obotbar, och det här kan vara bra att veta. Det betyder bara långvarig. Paracelsus hade alltså lidit av kvicksilverförgiftning ganska länge innan han dog. Så varför led då Paracelsus av den här kvicksilverförgiftningen, och hur passar kvicksilver in i historien om honom? Som jag redan berättat så höll Paracelsus inte alls med den etablerade läkekonsten. Han brände Avicennas böcker och tyckte att teorier var inte alls lika bra som praktiskt kunnande. Och han hade delvis rätt. Den bakomliggande teorin inom läkekonsten vid den här tidpunkten var minst sagt suspekt. För cirka 2400 år sedan så presenterade den grekiska läkaren Hippokrates det som kallas för temperamentsläran. Den här läran låg till grund för nästan all läkekonst och psykologi ända fram till långt in på 1800-talet och även på sätt och vis även in på 1900-talet, speciellt på den psykologifronten. Så det här var det man trodde på, temperamentsläran. Och temperamentsläran menar att allt i hela världen består av fyra element. Jord, vatten, luft och eld. De elementen känner de flesta igen. Och inom oss människor så representeras de här elementen av fyra stycken vätskor. De här vätskorna är blod, slem, gul galla och svart galla. Och hos en frisk person så var de här fyra vätskorna i balans med varandra. Du kanske har hört uttrycket att vara vid sunda vätskor. Det betyder ju att man är frisk, och det här stammer från det här trosystemet helt enkelt. Men om de här vätskorna inte var i balans så var man alltså sjuk. Fysiskt sjuk eller mentalt sjuk. Var man ofta trött så hade man för mycket slem. Var man deprimerad så var det något fel på den svarta gallan, antagligen för mycket. Naturligtvis då så gick massor av behandlingar ut på att på ett eller annat sätt balansera de här vätskorna. Och det gjorde man ofta med till exempel kräkmedel, laxermedel eller kanske min favorit, åderlåtning. Åderlåtning är alltså när man tappar ur patienten blod. Och ofta så var det så att ju sjukare man var, desto mer blod måste man åderlåta. Det finns ganska många tragiska historier om just åderlåtning. Till exempel så dog den amerikanska presidenten George Washington efter att man tappade ur honom nästan 4 liter blod som behandling mot halsont. Vilket idag då låter helt vansinnigt. Men det var det man gjorde. Och nu blir det lite av en anekdot. Det finns faktiskt ett fåtal medicinska åkommor som man behandlar med åderlåtning inom sjukvården idag. Skillnaden är att man idag har fog för att göra det och man vet vad man håller på med. Jag har faktiskt en av de här åkommorna. Den heter hemokrematos och är en genetisk mutation som man idag vet uppstod hos en person i Nordeuropa för cirka 1500 år sedan. Och den har sedan spridit sig från den personen ut i världen och ja, till mig då bland annat. Och när jag skrev det här avsnittet så insåg jag alltså att jag är släkt med alla i hela världen som har den här sjukdomen. För den kommer från en person. Vilket är helt galet. Men i alla fall, slut anekdot och tillbaka till Paracelsus. Alla trodde på det här med slem, blod, gul och svart galla. Och att den ska balanseras. Men inte Paracelsus. Han menar att det finns ingen som helst praktiska bevis för att det är så här. Det är teori och bokkunskap, eller som jag misstänker att Paracelsus skulle ha sagt, värdelöst nonsens helt enkelt. Vad trodde då Paracelsus på och hur var hans tro baserad på praktik? I grunden så var Paracelsus hermetist. Hermetismen är en filosofi och eller religion som uppstod runt 300 före Kristus, så 2300 år sedan typ. I Egypten och Grekland. Dess viktigaste texter är samlade i ett verk som heter Corpus Hermeticum. Och för att koppla tillbaks till podden då så förekommer Asklepios som jag pratade om i avsnitt 2 i de här texterna. Jag tänker inte gå igenom hermetismen i den här podden för det kommer ta galet lång tid. Vill du få inblick i hermetismen, och det är otroligt intressant ämne vill jag tillägga, så finns det en annan podd att lyssna på. Jag har ingenting med den podden att göra överhuvudtaget, men jag rekommenderar den väldigt starkt. Den finns bland annat på Spotify och jag tror du går att lyssna på den på nätet också om man vill. Den heter Myter och mysterier. Den handlar inte bara om hermetismen, men mycket i alla fall. Väldigt, väldigt förenklat kan man säga att man inom hermetismen delar upp världen i makrokosmos och mikrokosmos. Och de här två är sammankopplade, så att det som sker i makrokosmos sker också i mikrokosmos och tvärtom. Eller man kan säga att det som sker i det stora sker även i det lilla. Eller så som ovan, så och nedan. Eller så som utanför, så också inuti. Eller som den kristna omtolkningen av det hela då. Så som i himmelen, så och på jorden. Igen, extremt förenklat. så kan vi säga att man inom hermetismen menar att det som sker i världen, makrokosmos, påverkar vad som händer i oss människor, mikrokosmos. Och det är såklart att andra hållet också, det som händer i oss människor, mikro, påverkar det som händer i världen, makro. Paracelsus hade det här som sin grund, men han tog det i sin egen riktning. Han menade att det fanns tre stycken element, och dessa tre element var fysiska representationer för allt i hela världen. Och de här tre elementen var svavel, salt och kvicksilver. Och det var genom att på olika sätt manipulera dessa element och vad de representerade som man kunde bota sjukdomar och läka skador. Paracelsus system är makalöst invecklat. Det inkluderar hermetism, astrologi, botanik, teologi och i princip alla vetenskapliga och esoteriska grenar man kan komma på. Jag tänker ens försöka beskriva det, för jag kommer inte kunna göra det begripligt överhuvudtaget. Väldigt kort sagt så kan man säga så här. Paracelsus kom på flera saker som idag är helt vedertagna fakta, medan han även sysslar med saker som är lite mer flummiga. Jag vill lyfta fram ett par saker som han faktiskt hade rätt om som idag är otroligt viktigt. Den ena saken är igen en återkoppling till avsnitt 2 om Asklepios. Asklepios hade ju en dotter som hette Hygieia. Eller hygien då, och var hälsan och renhetens gudinna. Och Paracelsus var den som började använda just hygien inom sjukvården. Under sin tid som läkare inom olika arméer så insisterade han på att man skulle sluta att smeta in såren med kodynga, fågelfjädrar och andra vedervärdiga hopkok. Paracelsus hade nämligen upptäckt att om man bara såg till att hålla såren ren och lät såren andas så läkte det mycket bättre. Det här var rakt emot vad alla andra trodde på den här tiden. Såren skulle sys ihop eller täckas med koskit så fort som möjligt. Och infektioner, det var bara en naturlig del av all läkning. Det ingick liksom att man fick infektioner. Paracelsus hade såklart helt rätt här, och det här är ju en självklarhet idag inom sjukvården. Den andra saken av många som Paracelsus kom på handlar om gifter. Han insåg att man ska egentligen inte säga att ett ämne är giftigt eller inte, utan det handlar om hur stor eller liten dos det krävs för att ett ämne ska betraktas som ett gift. Han kom nämligen på att ett ämne kan vara ett läkemedel i en dos och ett gift i en annan dos. Och det här är något som jag tycker är intressant, för det finns många idag som inte riktigt greppar det här. Det finns till exempel ett läkemedel som jag har ätit som heter varan. I rätt dos, en låg dos, så förebygger det blodproppar. Det finns andra mediciner som gör samma sak, men fördelen med varan är att om man av någon anledning tar en överdos så finns det ett motgift som neutraliserar varan. Varan används även som råttgift, för när råttor äter det så äter de alldeles för mycket, de får en massiv överdos och så dör de. Det är alltså dosen som gör det här till ett gift. När jag åt det så var det inte ett gift. Det finns ett sprängmedel också som de flesta har hört talas om som heter nitroglycerin. Jag har ätit nitroglycerin för i den dosen som jag åt det så var det inte ett sprängmedel utan det var en medicin som vidgar blodkärlen. Det fanns liksom aldrig någon risk för att jag skulle spontan explodera när jag åt nitroglycerin. Och nu kommer min favorit, formaldehyd. Det här är ett direkt citat från Wikipedia. Formaldehyd verkar starkt irriterande på ögon och luftvägar. Inandning kan ge hosta, heshet, huvudvärk, yrsel, tryck över bröstet samt i svårare fall kramp i struphuvudet och lungskador. Inandning under lång tid kan ge luftvägsirritation, nästäppa och andningsbesvär av astmatyp. Formaldehyd är allergi- och cancerframkallande. Slutcitat. Det här låter ju inte jätteroligt. Formaldehyd är bland annat ett konserveringsmedel och förekommer av den anledningen i väldigt många olika vacciner. Och det här tas ofta upp som ett skräckexempel på hur farligt det är att vaccinera sig. För då får man ju i sig det här fruktansvärda hemska ämnet formaldehyd. Dosen. Det är nu Paracelsus skriker från sin grav att det beror på dosen. Ett helt vanligt naturligt päron innehåller ungefär 200 gånger mer formaldehyd än något vaccin gör. Eller man kan säga så här också, om du är inomhus och andas vanlig luft så får du på cirka 10 timmar i det lika mycket formaldehyd som det är i en dos vaccin. Det är alltså alltid dosen som avgör saker och ting. Den här kunskapen om dos ledde till att Paracelsus utvecklade flera mediciner från växter som tills dess hade ansetts vara giftiga. I rätt dos så var de inte gifter, i rätt dos så var de mediciner. Alkemi var en stor grej på Paracelsus tid och han var även alkemist. Och Paracelsus ansåg att alkemisternas främsta syfte var att utvinna mediciner ur olika kemikalier. Inte att försöka skapa guld som nästan alla alkemister hade som sitt främsta mål. Det tyckte Paracelsus var lite fult att hålla på med. Man antar att det var det här i slutändan som ledde till hans död av kvicksilverförgiftning. Paracelsus idé om att kvicksilver var ett av världens grundämnen ledde till att han använde det i massor av olika experiment. Han andades in det hela tiden, han fick det förmodligen på huden och det tas upp av huden. Och det är oklart om man även åt kvicksilver. Och kvicksilver är giftigt redan i väldigt små doser, ska tilläggas. Det finns ett engelskt uttryck som lyder mad as a hatter, typ galen som en hattmakare. Det finns även en galen hattmakare i Alice i Underlandet. Det här uttrycket mad as a hatter har en verklig grund då det på 1800-talet var allmänt känt att hattmakare var ena konstiga och jobbiga jävlar. De var ofta känslomässigt instabila, grälsjuka och allmänt svåra att ha att göra med. Nu är det inte så att hattmakaryrket drog till sig konstigt folk. Utan man vet nu att väldigt många hattmakare led av kvicksilverförgiftning. Kvicksilver användes för att behandla ett visst material, en viss typ av filt. Och sen så använde hattmakarna de här filtarna och fick på så vis i sig massor med kvicksilver och blev alltså kvicksilverförgiftade. Jag har inte sett någonting om det här när jag undersökt Paracelsus, men för mig så låter det som att kvicksilverförgiftning kan ha satt in tidigt för Paracelsus och att det skulle förklara hans rykte som jobbig och bråkig. Eller så bara var han jobbig och bråkig, naturligt helt enkelt. Det finns hur mycket som helst mer man kan säga om Paracelsus, men nu går vi till det som har med hypnos att göra. Paracelsus har två tydliga kopplingar till hypnos. Den första är att han var inne på samma spår som Avicenna, trots att han brände hans böcker då. Och det är spåret att vissa sjukdomar uppstår först som en idé eller en tanke i folks huvud för att sen manifesteras fysiskt i kroppen. En sjukdom som han helt klart ansåg vara en fysisk manifestation av en tanke eller en idé var vad som nu kallas för dansmani eller danssjuka. Danssjuka är ett fenomen då grupper av folk börjar att maniskt dansa tills de kollapsar eller faktiskt dör av utmattning. Ibland tusentals personer på en gång. Det tidigt dokumenterade utbrottet av danssjuka var cirka år 700 och sedan dess så skedde det en massa utbrott fram till någon gång på 1700-talet och sen så verkar det bara ha försvunnit. Det största utbrottet startade i Aachen i Tyskland den 24 juni 1374 och det här utbrottet, det spred sig till minst 7 stycken andra städer i Tyskland och sen vidare bland annat till Italien. Och den här dansepidemin, eller danspandemin, fortsatte att blossa upp på olika ställen ända fram till 1376 innan den försvann. Så den pågick i 2 år, fast inte på ett och samma ställe då, tack och lov. Paracelsus hade säkert hört talas om det här. För att, ja, det var ju i Tyskland, men det var ju innan hans tid då. Men det var faktiskt 2 utbrott som han kanske till och med var på plats och fick se. En dag i juli 1518 i Strasbourg så började en ung kvinna att dansa mitt ute på gatan. Och den här dansen, den spred sig bland folket och upp till 400 personer ska ha blivit smittade och deltog i den här danspandemin. Paracelsus studerade vid den här tiden medicin i Basel, cirka 13 mil bort, så han kan ha tagit sig dit, men vi vet inte. 1536 så var det även ett utbrott i just Basel faktiskt. Det här utbrottet drabbade av okänd anledning bara barnen i stan. Och det här var under en tidpunkt då Paracelsus reste runt väldigt mycket, så han kan ha varit med och sett det här också. Det finns inget fastställt svar på vad dansmani egentligen är. Det finns såklart flera teorier, som till exempel matförgiftning, stress, demoner och psykoser. Ett tag kallas det dansmani för tarantism, speciellt i Italien. För man trodde att det berodde på att folk hade blivit biten av spindlar och spindelgifter fick dem att dansa. Paracelsus trodde som sagt att det här var en tanke som manifesterade sig fysiskt, vilket enligt mig inte låter helt långsökt. Förutom teorin på att tankar kan visa sig fysiskt så är Paracelsus bidrag till hypnosens värld magneter. Jag kommer prata mycket mer om magneter och hur de är kopplade till hypnos i kommande avsnitt. Men som jag sagt så hade Paracelsus ett komplicerat trosystem och det här systemet innefattar även tanken att i naturen och inom alla människor finns det en kraft som han kallade för Arcanius. Den här kraften kan man enklast förklara som livskraft. Och om den inte är i balans eller om livskraften är svag så kommer du bli sjuk eller dö. Och Paracelsus trodde att magneter hade 2 funktioner i det här sammanhanget. Den ena funktionen var att magneter förstärkte livskraften om den var svag. Så han placerade magneter på problemområdet. Och då förstärktes livskraften i det här området och botade problemet enligt Paracelsus då. Den andra funktionen är baserad på magneternas förmåga att dra till sig saker. Enligt Paracelsus kunde magneter antingen dra till sig sjukdomar, för att sjukdomar var fysiska objekt enligt Paracelsus. Och alla fysiska objekt bestod ju på ett eller annat sätt av de här elementen som han hade. Så magneter kunde dra till sig sjukdomar. Kunde det inte dra till sig sjukdomarna så kunde magneterna åtminstone arrangera om själva materian som sjukdomarna bestod av. Och på så sätt så blev man av med sjukdomen eller man blev frisk. Paracelsus var en otroligt skicklig läkare och kom på flera saker som idag betraktas som självklara inom sjukvården. Allt det här med magneter är dock inte en av dessa saker. Man har gjort mycket studier på magneter idag och vitt man kan se så finns det inga läkande krafter i magneter. Men vi kommer att prata mer om magneter längre fram, för magnetism är en stor del av hypnosens historia. Så, det här blev ett monsterlångt avsnitt, så jag ger mig här. Så i nästa avsnitt så tar vi lite mer om magneter och kanske även lite grann om placebo. Jag vill rikta ett jättestort tack till Tripnaha för att jag får använda deras låt Magical i podden. Om du vill stödja mitt arbete med den här podden så kan du bäst göra det genom att bli en Patreon. I så fall gå in på min Patreon-sida patreon.com/omhypnos, alltså patreon.com/omhypnos, allt i ett ord. Och där kan du donera en valfri summa per avsnitt jag gör. Så att om jag inte gör en avsnitt, då får jag inga pengar helt enkelt. Podden finns även på Facebook. Sök på Om Hypnos så hittar du den där. Och jag kommer som vanligt att posta lite grann som har med det här avsnittet att göra. Någon bild på Paracelsus och kanske någonting om danssjuka om jag hittar någonting kul. Jag har som sagt funderingar på att göra ett avsnitt som handlar bara om vad hypnos är för någonting. Så har du någon fråga som gäller hypnos så skicka den gärna till mig på Facebook. Funkar bra. Får jag tillräckligt många avsnitt så gör jag, eller får jag tillräckligt många frågor menar jag, så gör jag ett helt eget avsnitt som handlar om det här bara. Och vill du veta mer om mig och hur jag arbetar med hypnos så kan du gå in på min hemsida hypnoskonsult.se. Så ha en bra dag och ett bra liv och undvik att äta kvicksilver. Hej då!